Brothers and sisters, we welcome you this evening.
Bröder och systrar, vi hälsar er välkomna ikväll till KUVs brasafton för unga vuxna. Vi har samlats i Marriott Center och i Stav Center och institutbyggnader i flera länder. Jag heter Robert Rowley och är president för Brigham Young Universitets tredje stav. Vi välkomnar syster Julie B. Beck, hjälpföreningens generalpresident, och är tacksamma att hennes man Ramon är med henne här ikväll. Syster Beck presenterar senare programmet som kvällens talare. Vi välkomnar också äldste Cecil O. Samuelsson Jr., medlem i det 70s första kvorum och rektor för Brigham Young Universitetet, tillsammans med hans hustru Sharon. Äldste W. Rolf Kerr, emeritons medlem i det 70s första kvorum och utbildningschef inom kyrkans utbildningsverksamhet. Susanne W. Tanner, unga kvinnors generalpresident med maken John. Syster Cheryl C. Lant, primärs generalpresident med maken John. Äldste W. Grant Bangeter, emeritusmedlem i det 70s kvorum med hustern Jerry. Vi är speciellt glada att ha broder och syster Bangeter med oss eftersom det är syster Becks föräldrar. Äldste Russell T. Oskartorpe, områdes 70 med ansvar för studentstavarna inom BYU med hustern Lola. Gary K. Moore, chef för seminarie och religionsinstitut med hustrun Lanell, samt Roger G. Christiansen, assistent till utbildningschefen och styrelsens sekreterare med hustrun Kristin. Dessutom är vi glada att på förhöjningen se andra KUV-chefer förutom presidenter för studentstavarna vid BYU och Orem College med sina hustrur samt min egen hustru Catherine. Brasaftonen sänds via satellit till unga vuxna i collegeålder i Nordamerika och många andra delar av världen och tolkas till många språk för utsändning och distribution till andra platser. Vi påminner er att söndagen den 4 maj så kommer äldste Russell M. Nelson, medlem i det 12 apostlarnas korum, att tala på KUVs brasafton. Shinji Inagi spelade preludiet och ackompanjerar nu församlingssången. Vi inbjuder alla att sjunga med i inledningssalmen Kom Guds barn från land och stad, psalm nummer 25. Under ledning av Ben Gardner, varefter inledningsbönen uppsänds av Thomas Beck. Efter inledningsbönen sjunger Ephraims institutkör Folk och nationer, hör himlens röst. Det skäls av Greg Booth och komponeras av Sarah Grass.
Father in heaven, we are thankful.
Vår Fader i himlen, denna vackra sabbatskväll är vi tacksamma för möjligheten att vara här på brasafton. Och vi ber att du ska välsigna oss att vara uppmärksamma och ta till oss de budskap som ges på detta möte. Vi ber att du ska välsigna oss att alltid vara medvetna om Kristi försoningsoffer och inse betydelsen av det. Att vi alltid ska hålla oss värdiga. Att vi kan lita till anden att hjälpa oss att fatta goda beslut. Hjälp oss under detta möte så att vi kan vara medvetna om budskapen vi hör genom anden. Och allt detta säger vi i Jesu Kristi namn. Amen.
At the conclusion of Sister Beck's remarks, the
efter Syster Becks tal sjunger kören Se högt på bergets krön. Det leds av Joe Scholes och ackompanjeras av Anna Nilsen. Avslutningsbönen uppsänds därefter av Janie Dowse. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Julie Bangeter Beck föddes i Salt Lake City i Utah. Hennes tidigaste minnen är från uppväxten i missionshemmet i São Paulo i Brasilien, där hon bodde och inandades missionärsatmosfären, där hennes fader presiderade över brasilianska missionen. När hon återvände till Utah vid 9 års ålder så talade hon portugisiska flytande och hade utvecklat en stark kärlek till Jesu Kristi evangelium. Hon växte upp i Granger i Utah med många kusiner som tillsammans med hennes 10 syskon utgjorde huvuddelen av hennes umgängeskrets. Under hennes år i high school flyttade familjen till Alpine i Utah där föräldrarna hade köpt en gård 5 år tidigare. Efter ett år vid Dixie College mötte hon sin man Ramon, infödd Alpinebo. De gifte sig i templet i Salt Lake City den 28 december 1973. Båda studerade och tog examen vid BYU. Sister Beck har verkat i alla kyrkans biorganisationer samt inom scoutingen. Innan hon vid förra aprilkonferensen kallades till generalpresident för hjälpföreningen verkade hon som första rådgivare i Unga kvinnors generalpresidentskap. Hon är bland annat medlem av kyrkans utbildningsråd och kyrkans skolors och universitets förtroenderåd. Hon sitter med i verkställande välfärdskommittén och styrelsen för välfärdsfonden och ständiga utbildningsfonden. Hon är mor till 3 barn och har 10 barnbarn. Syster Becks största glädje är att vara med familjen och tjäna Herren. Syster Beck.
Tack president Rowley och tack kören. Var och en antog utmaningen att uppnå ett mål som en del av deltagandet i kören. Och jag tackar dem för deras personliga förberedelser. Det är en förmån att få tala till er. En kunglig generation som utvaldes innan världens grund lades till. Att komma fram i denna tid och utföra ett betydelsefullt verk. Jag har träffat många av er under mitt tjänande i kyrkan. Och ert ljus och er godhet har gjort djupt intryck på mig. Jag ser er framför mig, samlade över hela världen. Från Förenta Staterna, Mexiko, Brasilien och andra länder i Sydamerika. Till Filippinerna, Japan, Korea och många europeiska länder. Jag har till och med sett er komma på fyllda lastbilsflak i Dominikanska republiken. Vi lär oss i Mormons bok att när det uppväxande släktet, det är ni, omvänds till Jesu Kristi evangelium och håller sina förbund, så är framtiden ljus för hela Herrens folk. Men när det uppväxande släktet inte får något vittnesbörd och inte vill ta sitt ansvar, börjar de äldre och trofastare tappa modet. Tack för era goda liv och den ljusa framtid ni ger mig och många andra. Vi är här ikväll främst därför att vi har ett vittnesbörd om Jesu Kristi återställda evangelium. Utan det vittnesbördet vore det ingen mening med att hålla det här talet till er. Jag vet att ni har en fast tro på vår himmelske fader och på frälsaren och på nutida profeter. Annars skulle ni inte ha gjort ansträngningen att komma till det här mötet. När vi vet att det återställda evangeliet är sant, omfattar vi det i dess helhet, inte bara de delar som passar oss. Vi tror på vår himmelske faders plan och allt som profeterna och apostlarna lär oss. Jag vet att när ni deltar ikväll med öppet och bedjande hjärta, så förmedlar anden till var och en av er personliga och viktiga lärdomar. Medan jag begrundade och bad till Herren för att få veta vad han ville att jag skulle säga till er ikväll, tänkte jag ofta på mina 79 syskonbarn. Jag har gått med dem, sjungit med dem och jag har hört deras vittnesbörd. Jag älskar dem allihop. Jag vet att de alla önskar göra gott i världen så att deras liv ska vara meningsfulla. 22 av dessa 79 syskonbarn är ensamstående vuxna i er åldersgrupp. Av dessa 22 är det 11 som är eller har varit missionärer och andra förbereder sig för en mission. En del förbereder sig för äktenskap. En del har gått ur skolan och letar efter sin plats i världen. Alla har utbildat sig eller håller på med att utbilda sig. Den här gruppen syskonbarn har unika gåvor. Och bland dem så finns sådana som upplevt sjukdomar, skador och tragedier. Jag vet att de här syskonbarnen på många sätt är som ni. Och förberedde det här talet med tanke på dem. När jag tänker på dem tänker jag på er. Var och en av er har varit eller är eller kommer att befinna er i samma läge som dessa syskonbarn. Jag har sökt inspiration om hur jag ska kunna hjälpa dem med några av deras frågor. Och därmed hoppas jag också kunna hjälpa er. Jag inbjuder er alla att ingå i min släkt ikväll. Jag ska tala till er som en kärleksfull, omtänksam faster. Bakgrunden till det här talet är berättelsen om Abraham och de välsignelser han fick av Herren. Profeten Abraham upplevde samma tid i livet som ni gör nu. Vi läser om detta i den kostbara pärlan. I Kaldernas land, i min faders hem, insåg jag, Abraham, att jag måste ha en annan boning. Abraham närmar sig den ålder när det är dags att gå ut på egen hand och börja leva som en vuxen. Han sade att han hade vandrat rättfärdigt och önskat äga större kunskap samt bliva fader till många nationer, en fridsförste. Han visste att det fanns större lycka, frid och vila för honom än vad han hade. Abraham sökte dessa välsignelser. Han önskade aktivt att få dem. Herren sade till Abraham, jag ska göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig övermåttan och göra ditt namn stort bland alla folk och du ska bliva till välsignelse för din säd efter dig så att de i sina händer skulle bära detta ämbete och prästadöme till alla folk. Jag ska välsigna dem genom ditt namn. Ty så många som mottagar detta evangelium skola kallas efter ditt namn och skola räknas ibland din säd och skola stå upp och välsigna dig som sin fader. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig och i din säd skola jordens alla släkter bliva välsignade, ja, med evangeliets välsignelser. Vilka är frälsningens välsignelser? Ja, det eviga livets välsignelser. Det förbundet bekräftades genom Joseph Smith för oss i kapitel 132 i Läran och förbunden. Dessa välsignelser av större lycka, frid och vila är välsignelser som vi alla får när vi sluter förbund i heliga tempel och bildar eviga familjer. Er patriarkaliska välsignelse hjälper er förstå ert eget släktskap med Abraham. Kyrkans ledare talar ofta till unga ensamstående vuxna om att söka de här välsignelserna. Välsignelser som endast kan fås genom eviga familjer. Ni vet alla att er framtida lycka, er eviga utveckling och Herrens rikes tillväxt på jorden är beroende av att ni bildar starka och lyckliga eviga familjer. Som trofasta sista dagars heliga i det uppväxande släktet har de flesta av er ett vittnesbörd om ert ansvar att gifta er och bilda familj. Ni vet att ni inte helt och fullt kan få del av Abrahams välsignelser som ensamstående. Men de flesta av er ska inte gifta er imorgon. Nej, de flesta av er har ännu ingen aning om vem ni ska gifta er med. Så när vi talar om ert ansvar att gifta er, kanske vi frammanar känslor av vanmakt. Eftersom denna viktiga del av er utveckling inte sker enligt er tidtabell. Det påminner mig om en upplevelse min man hade när han spelade i basketlaget i sin skola. De hade förberett sig väl och rest till motståndarlagets gymnastiksal. De var fysiskt och mentalt beredda att slå sina motståndare. De var i omklädningsrummet och tränaren hade just avslutat sitt peptalk. De sprudlade av energi och självförtroende när de sprang mot dörren som ledde till spelplanen. Men dörren var låst. Spelarna trängdes med varandra mot dörren. Och energin försvann i omklädningsrummet redan innan matchen ens hade börjat. Ibland tror jag att något liknande händer när vi talar till er om äktenskap och familj. Vi uppmuntrar er att glädjas över möjligheterna. Men i verkligheten känns det som om ni stångas mot en låst dörr. Ni behöver inte leva ett liv i väntan och undran. Ni behöver inte tappa den fart och den entusiasm som ni har och som Herren behöver hos er för att bygga sitt rike. Så låt oss koncentrera oss på det som ni kan göra nu. De här fyra aktiviteterna som jag ska tala om kan vara den nyckel som hjälper er att låsa upp dörren till Abrahams välsignelser. De är: tjäna andra, sprid evangeliet, delta i tempelarbete och släktforskning och förbered er för framtiden. Allt detta inbjuder den helige anden att vara hos dig. De gör att du håller dig på rätt plats, gör saker med rätt människor och utmärker dig som en Jesu Kristi lärjunge. Genom att göra de här fyra sakerna tillsammans med jämnåriga skapar du vänskap och gemenskap och har det umgänge som hjälper dig hitta någon att gifta dig med i templet och skapa en evig familj. Först ska vi prata om att känna andra. Tonårstiden och åren som ung vuxen präglas ofta av egna intressen. Det finns så många beslut att fatta. Och det är lätt att bli självcentrerad. Det första jag som engagerad moster vill uppmuntra dig att göra är att glömma dig själv. Du bör troligen delta i färre aktiviteter som är enbart underhållande. Och istället finna sätt att göra livet lite lättare för någon annan. Det snabbaste sättet att finna vänner, att finna glädje, att känna sig tacksam och känna andens närvaro är att gå ner på knä och fråga Herren: vem behöver min hjälp idag? Sedan att sätta igång och hjälpa. För en tid sedan såg jag en film om två unga män som levde i England på 1800-talet. De här männen ställde sig frågan: vem behöver min hjälp? De hade sett slavhandelns ondska och fick tanken att de kunde förändra världen genom att få slut på slavhandeln. Det var verkligen ett stort serviceprojekt. Det innebar att de skulle behöva förändra sitt lands hela ekonomi, för att inte tala om sociala och etiska normer. Men männen sa: vi kan klara det. De beslöt sig att de var så unga att de inte visste att de inte kunde. Det tog lång tid att avsluta projektet, men till sist gjorde de människosläktet denna stora tjänst. Idag finns det i alla världens länder många viktiga angelägenheter som behöver er energi och vision. Över hela världen finns städer och parker som behöver städas. Skolor och barnhem behöver byggas och förses med frivillig personal. Regeringar behöver hjälp att följa rätta principer. Ni har den mentala, känslomässiga och fysiska styrkan att göra allt detta. Många viktiga ideal i historien har letts av unga människor. Ni kan verka enskilt eller utföra era kallelser i organisationer med er grupp av ensamstående vuxna, församlings- och institutgrupper i hjälpföreningen och i prästadömet. Ni kan utöva ett gott inflytande i världen. De flesta tillfällen att tjäna finns nära hemmet, inom familjen eller församlingen. Ni är nu gamla nog och mogna nog att ta ledningen i planerandet och organiserandet av sådana aktiviteter. Ni vet också hur ni får bönesvar, så att ni vet vad Herren vill att ni ska göra. När ni ser utåt är anden med er och leder er i alla livets viktiga beslut som ni fattar. För anden åtföljer alltid rättfärdigt levande. Det är inte svårt för er att finna platser att tjäna. När ni tjänar tillsammans med jämnåringar får ni goda vänner och meningsfulla sociala upplevelser. Och eftersom er vänkrets växer får ni allt lättare att finna en livskamrat och bilda en evig familj. För det andra, sprid evangeliet. Världen är full av människor som ännu inte känner till evangeliets glada budskap. Ni är en unikt beredd grupp som kan hjälpa rättfärdigheten och sanningen att svepa över jorden. En del av er hade tillfälle att bli de första missionärerna att använda Predika mitt evangelium. Med tanke på detta bör de som förbereder sig för mission bli några av de bäst förberedda missionärerna världen någonsin skådat. De som nu förbereder sig för mission har bättre möjlighet än någon annan generation att vara effektiva från första dagen. Tack vare era möjligheter fram till nu borde ni anlända redo att tjäna. Ni bör veta hur ni blir berättigade till och får andens hjälp. Och de som har förmågan att arbeta hårt varje dag är mycket gladare under sin missionstid. Det har varit en stor glädje att läsa breven från mina syskonbarn som beskriver just sin mission. Deras brev flödar över av vitalitet och glädje. De skriver om sin mission som om de upplevde sitt livs största äventyr. Den här lågan att sprida evangeliet måste naturligtvis fortsätta efter missionen. Ni storartade missionärer borde aldrig vilja lägga er förmåga att sprida evangeliet på hyllan. Om ni är ensamstående och ännu inte har ansvaret att ta hand om en familj, så är ni i en perfekt situation för att fortsätta sprida evangeliet. Ni har alla vänner eller släktingar som ännu inte omvänds till evangeliet och som inte känner Gud som de borde. I nästan varje församling och gren i kyrkan finns listor över människor som av ett eller annat skäl slutat komma för att förnya sina förbund under sakramentsmötet. Er hjälp behövs för att föra dem tillbaka. I era kallelser, som vänner eller som individer, kan ni spela en mer aktiv roll i att predika evangeliet och på så sätt aktivera dem som slutat komma. Jag såg ett exempel på detta slags missionärsarbete när jag var en ung flicka i Brasilien där min far verkade som missionspresident. Några veckor efter att en av våra brasilianska systrar avslutat sin mission sa hon till min far att hon inte kunde se en evangeliefamilj i sin framtid eftersom det inte fanns några medlemmar att gifta sig med i hennes stad. Hennes missionspresident sa: "Men du har ju just avslutat en mission där du undervisade och omvände människor till evangeliet. Var du en bra missionär?" "Ja", svarade hon. "Har du kvar förmågan och anden till att sprida evangeliet?" "Ja", svarade hon. "Då föreslår jag att du åker hem, besöker platser som besöks av värdiga ungdomar. Leta sedan efter en man som ser ut som en missionär eller en blivande biskop. Bli hans vän, berätta om evangeliet för honom och omvänd honom. Om du gör det kanske du hittar en man att gifta dig med", sa han. Hon träffade en man i sin hemstad som var värdig och god. Hon blev hans vän. Hon berättade om evangeliet för honom och han döptes. Senare utvecklades djupare kärlek mellan dem och de vigdes i templet. Han blev sedan biskop och stadspresident och missionspresident och tempelpresident. Men jag påstår inte att det finns en magisk formel för att hitta en man eller hustru. Kom ihåg, som denna brasilianska syster mindes, att profeter ofta rått er att söka en livskamrat endast bland värdiga medlemmar i kyrkan. Jag berättar det här för att visa att när man fortsätter sprida evangeliet efter missionen så har man stor chans att finna värdiga vänner, att glädjas åt evangeliet tillsammans med, och att de här nya medlemmarna sedan kan ingå i gruppen möjliga livskamrater. Om ni verkar i era kallelser, grupper av ensamstående vuxna, församlings- och institutgrupper, hjälpföreningen och prästadömets kvorum, så kan ni planera och genomföra missionärsaktiviteter under ledning av era prästadömsledare. Ni är nu gamla nog och mogna nog att ta ledning i planerandet och organiserandet av sådana aktiviteter. Kyrkan behöver er energi i detta viktiga arbete. Många av våra himmelske fadersbarn behöver evangeliet och känner ännu inte till sanningen. Ni har förmågan och vittnesbördet till att sprida evangeliet. Ni har förmågan och vittnesbördet till att föra Herrens verk framåt. Ni vet också hur ni får bönesvar, så att ni vet vad Herren vill att ni ska göra. När ni sprider evangeliet är anden med er och leder er i alla livets viktiga beslut som ni fattar. För anden är alltid med oss när vi undervisar och vittnar om sanningen. När ni sprider evangeliet till jämnåriga får ni goda vänner och meningsfulla sociala upplevelser. Och eftersom ert umgänge och er vänkrets växer och anden arbetar med er, så ökar era möjligheter att finna en livskamrat och bilda en evig familj. För det tredje, delta i tempelarbete och släktforskning. Ni är en perfekt förberedd grupp att delta i tempelarbete och släktforskning. När ni var unga män och unga kvinnor fick ni i uppdrag att arbeta med plikt mot Gud och personlig tillväxt. Ni minns att de här häftena hade bilder av templet. Det beror på att första presidentskapet har valt templet som symbol för kyrkans ungdom. Kvinnor, om ni har fått er medaljong, är templet fortfarande en symbol i ert liv? Ser ni fortfarande fram emot att komma till templet? Men kan ni se detsamma? Ni vet att många genom århundradena dött utan kunskap om evangeliet. De här människorna är nära och avlägsna släktingar. De väntar på att ni ska utföra den forskning som behövs för att sammanlänka familjer och utföra frälsande förrättningar och deras vägnar. Tempelarbete och släktforskning får hjälp genom viss teknisk kunskap. Det är uppenbart att ni är speciellt förberedda med tekniska kunskaper till att utföra detta arbete. Min farmor, syster Bengiter, hade ett starkt vittnesbörd och kände att arbetet brådskade. För många år sedan när hon samlade in 25 000 namn på släktingar var hon tvungen att skriva in varje namn för hand på blanketter. Hon hade varit så väldigt tacksam för en dator som hade kunnat hjälpa henne att vara mer noggrann och effektiv. Nu har hon hundratals kunniga ungdomar bland sina efterkommande som har förmågan att hjälpa henne från den här sidan om förlåten. Er släkt behöver er hjälp. Er församling eller gren behöver er hjälp med detta viktiga arbete. De flesta av templen i världen är inte tillräckligt upptagna. Herren har lovat att i ert hjärta inpräntade löften som getts till fäderna och att era hjärtan ska vändas till fäderna. Så att världen inte skulle slås med tillspillogivning vid hans ankomst. Era tekniska färdigheter är en del av uppfyllelsen av den här profetian. Och jag hoppas ni känner att det brådskar med det här arbetet. Ni föddes i den här tiden för att utföra tempelarbete och släktforskning. Ni kan också få personliga välsignelser genom att delta i tempelarbete och släktforskning. En av dessa är att ni blir värdiga en rekommendation som utvisar er värdighet inför Herren. En tempelrekommendation är egentligen en symbol för lydnad. När ni deltar tillsammans med jämnåriga i detta arbete så vet ni att de också är värdiga. En ofta återgiven familjeberättelse illustrerar betydelsen av tempelrekommendation. När en av mina systrar var ung och ensamstående dansade hon en kväll med en man som hon tänkte att hon gärna skulle vilja lära känna bättre. När hon kom hem berättade hon för min mor om honom. Min mor var skeptisk och sa att man omöjligen kunde veta om en man var en bra människa bara genom att dansa med honom. Min syster svarade, han har en tempelrekommendation så han är nog ganska bra. Mamma frågade, hur vet du att han har en rekommendation? Frågade under dansen, och har du en tempelrekommendation? Min syster skrattade och sa nej. Men han sa något om att han tänkte besöka templet imorgon med en missionärskamrat. Och för att göra det så måste han ju ha en rekommendation. Försiktigt frågade mamma. Varför är det så viktigt att veta det? Min syster svarade. Jo, om jag vet att en man har en rekommendation så vet jag att han håller visdomsordet. Jag vet att han betalar tiondet. Jag vet att han går på sina möten. Jag vet att han ärar sitt prästadöme. Jag vet att han stödjer kyrkans ledare. Och jag vet att han har ett vittnesbörd om vår himmelske fader Jesus Kristus. När jag vet att en man har en rekommendation är det många frågor som jag inte behöver ställa. Jag vill utgå från en rekommendation som grund för ett förhållande till alla män och gå vidare därifrån. Instruktioner nyligen från första presidentskapet klargör reglerna för att få en tempelrekommendation och ta emot begåvningen. Man upprepade att mottagandet av tempelbegåvningen är en allvarlig sak som endast borde beviljas de som är tillräckligt förberedda och mogna för att hålla de förbund de ingår. Första presidentskapet bekräftade också att ensamstående omkring 20-årsåldern som inte fått en missionskallelse eller har planer att vigas i templet inte borde få en tempelrekommendation för egen begåvning. Men alla medlemmar som är minst 12 år kan få en rekommendation med begränsad användning för att utföra dop för de döda. De av er idag som inte är värdiga förmånen att ha en rekommendation bör arbeta med sin biskop eller grenspresident för att kvalificera sig för en rekommendation så snart som möjligt. Var inte utan detta viktiga dokument. Jag vittnar om att försoningen är verklig och att synder kan förlåtas om man omvänder sig. Ni kan och bör hålla templen ivrigt sysselsatta. Tempelarbete och släktforskning är ert arbete. Det är mycket som beror på er. Kyrkan behöver er energi i detta viktiga arbete. Ni är det som kan utföra så mycket med er energi och er förmåga. När ni deltar i tempelarbete och släktforskning kan ni vara säkra på att anden hjälper er med era svårigheter. Och ni har dess ledning i alla de viktiga beslut ni har att fatta. När ni deltar i det här arbetet enskilt i era församlings- och institutgrupper, i hjälpföreningen och i prästadömets korum så får ni goda vänner och meningsfulla sociala upplevelser. Och eftersom ert umgänge och er vänkrets växer och anden arbetar med er, ökar era möjligheter att finna en livskamrat och bilda en evig familj. För det fjärde, förbered er för framtiden. Ni befinner er i ett nytt skede av livet. Ni bör förbereda er för framtida roller och ansvar. Den här tiden kommer bara en gång. Njut av den. Så småningom kommer de flesta av er att bli män och hustrur. Ni blir fäder och mödrar. Ni blir ledare och lärare i kyrkan. Ni blir anställda och arbetsgivare. Förbereder ni er för dessa ansvar? Många av er är förstås engagerade i er utbildning. Nutida profeter har gång på gång uppmanat er att skaffa er all möjlig utbildning. Ni lever i en allt mer teknisk och komplicerad värld. Utbildning hjälper er bygga Herrens rike och försörja en framtida familj. Eftersom en utbildning är så viktig för den kommande generationen upprättades ständiga utbildningsfonden som idag betjänar mer än 30 000 ungdomar världen över. Kyrkan har också investerat stora resurser i religionsinstitut över hela världen och i kyrkans framstående skolor och universitet. Jag hoppas ni följer profeternas råd att skaffa er all den utbildning som ni har möjlighet till. Det är sant att ni får bättre möjlighet att betjäna kyrkan och bygga Herrens rike om ni har ett bra jobb. Mödrar och fäder blir bättre föräldrar om de är välutbildade och kan lösa familjeproblem och sköta hemmet på ett förståndigt sätt. En del av er kvinnor ska besluta nu om ni ska gifta er och skaffa familj eller välja en karriär. Det är för att ni är begåvade och kvalificerade och har möjligheter som era far och mormödrar inte kunde drömma om. Möjligheten att vinna erkännande och komma upp sig i världen har aldrig varit större. Jag hoppas att ni fattar era beslut med Abrahams välsignelser i åtanke. Kyrkans kvinnor bör förstå att hur många andra de än tar till hjälp med hemmet och barnen så kan de inte delegera sin roll som barnens främsta vårdare och lärare. Rättfärdigt moderskap kommer alltid att kräva alla ens resurser för att uppfylla familjens behov. Som dotter till Gud som slutit förbund med honom uppbär var och en av er den viktiga och oundgängliga kvinnliga delen av ansvaret för att fullfölja Herrens plan. Varje man och kvinna har friheten att ödmjukt och under bön förbereda sig och välja hur ni ska ta tillvara era yrkesmöjligheter. Alla val har följder. Ni kan inte få allt och göra allt. Ni måste välja med eviga prioriteringar i åtanke. Jag hoppas ni förstår att det inte finns någon lätt karriär. Varje form av anställning har sina egna svårigheter. Många val som vi ställs inför idag tävlar med eviga mål och ansvar. Många val kan förleda er att skjuta upp eller begränsa det antal barn som ni inbjuder till er familj. Många val kan kosta dyrbar tid och energi som behövs för att på rätt sätt ta hand om make och barn och era plikter i Herrens rike. De här besluten är mellan er och Herren. Han känner ert hjärtas önskningar och er unika situation. Under den här förberedelsetiden utvecklar ni er och tittar ni efter de rätta egenskaper hos en evig livskamrat. För en tid sedan sa president Hinckley till männen: den flicka du gifter dig med tar en förfärlig risk. Hon ger sitt allt till den unge man hon gifter sig med. Han blir i stor utsträckning avgörande för hennes liv. Men håller ni på att bli de slags personer som kan be en flicka om att ta en chans med er? Kvinnor, samma fråga kan ställas till er. Den man ni gifter er med tar också en risk. I kapitel 25 i Lärarna förbunden ger Herren goda råd till hustrur. Var en tröstare åt din man genom att i ödmjukhet tala uppmuntrade ord till honom. Är du en sådan kvinna? Den man du gifter dig med är i stor utsträckning lycklig tack vare ditt inflytande på hans lycka. En del av er har redan hittat någon som är tilldragande, som passar ihop med er och som har egenskapen ni beundrar. Men ni kanske är rädda att binda er eftersom ni undrar om ni inte imorgon eller nästa vecka eller nästa år kanske hittar någon som är ännu mer idealisk. Eftersom det här valet är så viktigt oroar många av er sig över att fatta rätt beslut. De exempel som återges i filmer och böcker om hur man hittar en make är inte till stor hjälp. De visar ofta det här valet som en fråga om slumpen eller ödet, en magisk händelse. De här romanserna beskrivs ofta irrationellt, som en plötslig upptäckt av den enda rätta. Om sådana så kallade själsfränder sa president Kimball: den enda rätta är ett påhitt och en illusion. Och även om varje ung man och varje ung kvinna med all iver och med ständig bön i sitt hjärta ska söka efter någon som han eller hon kan passa ihop med och som kan göra livet vackert, är det onekligen så att nästan varje god man och varje god kvinna kan ha ett lyckligt och framgångsrikt äktenskap om båda är villiga att betala priset. Profeterna har gett oss vissa inspirerande riktlinjer till hjälp att finna en äktenskapspartner. För 20 år sedan räknade president Ezra Taft Benson upp några egenskaper som män bör söka hos en make. Vi har en gammal film där han talar. Hans ord gäller fortfarande. Låt oss lyssna på honom.
Bröder, vänta er inte att den maka ni har valt ska vara fullkomlig. Var inte så fordrande att ni förbiser hennes viktigaste egenskaper, ett starkt vittnesbörd, att hon lever enligt evangeliets principer, älskar hemmet, önskar bli en mor i Sion och är beredd att stödja er i ert prästadöms ansvar. En bra måttstock på om en person är den rätta för dig är detta: tänker du i hennes närhet dina ädlaste tankar? Önskar du handla gott? Önskar du att du var bättre än du är?
Det var president Benson. Låt oss nu lyssna på president Hinckleys råd till kvinnorna.
Ni hoppas fånga den perfekta mannen. Jag har ännu inte sett någon som är perfekt.
Aim high. But do not aim.
Sikta högt, men inte så högt att ni missar målet helt. Det som verkligen betyder något är att han älskar dig, att han respekterar dig, att han hedrar dig, att han är dig obrottsligt trogen, att han ger dig frihet att utvecklas och låter dig flyga dit dina talanger för dig. Han är inte fullkomlig, men om han är snäll och omtänksam, om han kan arbeta och försörja sig, om han är ärlig och troende, så är möjligheterna goda att du inte tar fel utan blir oerhört lycklig.
Tack, president Hinckley. Låt mig nu fråga: om du skulle gifta dig imorgon, är du då beredd att vara en god make? För du till äktenskapet personliga egenskaper som gör dig till en god partner? Är du bra på att kommunicera? Är du bra på att lösa problem? Har du förmågan att skapa ett omtänksamt klimat i ditt hem? Har du tillräckligt med tro, hopp och kärlek för att skapa ett äktenskap som kan överleva och frodas? Men, som er faster ska jag tala rätt fram till er. Jag hoppas ni förstår att ingen värdig kvinna blir charmad av smutsig tvätt, otrevliga vanor eller ett ovårdat yttre. Jo, en rättfärdig kvinna älskar dig för det som finns i sinne och hjärta. Men hon uppskattar verkligen era uppriktiga ansträngningar att vara väluppfostrad och omtänksam mot henne. Du bör också veta att ingen själsfrände med glädje överser med själviskhet. Kom ihåg att det inte finns någon rättfärdig Guds dotter som villigt tolererar pornografivanor hos den unge man hon träffar och gifter sig med. Nej, om en ung kvinna får en antydan om att den unge man hon är intresserad av har befattning med pornografi i någon form, skulle jag råda henne att se detta som ett blinkande rödljus som säger, gör slut på den här relationen. Men nu är tiden att utveckla rättfärdiga och respektfulla vanor och kristuslika egenskaper som blir till välsignelse för äktenskapet och familjen. Kvinnor som är faster som älskar er. Det finns ingen magisk prins som glatt accepterar orenhet eller obehagliga vanor eller ett ovårdat yttre. Ja, en rättfärdig man älskar dig för det som finns i ditt sinne och ditt hjärta. Men han är ännu mer tacksam för en kvinna som värderar renhet och älsklighet hos sig själv och i sin omgivning. Rättfärdiga män dras till kvinnor som utstrålar glädje. Dessutom kan ingen rättfärdig prästadomsbärare tolerera pornografiska vanor hos sin hustru och uppskattar inte heller att hon visar upp sin dyrbara kropp för andra män genom allt för åtsittande eller på annat sätt opassande klädsel eller beteende. Dessutom har jag ännu aldrig mött en man som uppskattar känsloutbrott och raserianfall. Ingen själsfrände har gärna överseende med själviskhet. Nu är tiden att utveckla rättfärdiga och respektfulla vanor och kristuslika egenskaper, som till exempel vänlighet och tålamod, som blir till välsignelse för äktenskapet och familjen. Jag hoppas ni förstår det jag nu sagt. Jag vill att ni ska förstå att era ofullkomligheter och svagheter följer med er in i äktenskapet och förstoras i den miljön. Om det inte är idag ni ska gifta er, så finns det tid att eliminera dåliga vanor och utveckla goda vanor som då blir till välsignelse för äktenskapet och familjen. President Thomas S. Monson har sagt, det är värt besväret att se framåt, att ta ut en kurs, att vara åtminstone delvis beredd när det blir dags att fatta beslut. De flesta av er blir också fäder och mödrar som ska skapa rättfärdiga hem åt sina familjer. När jag var ung lärde min mamma mig att medan jag var ensamstående behövde jag lära mig att ta hand om ett liv och ett rum. Så att jag kunde vara beredd att ta hand om flera liv och flera rum. I läran och förbundet ger Herren mönstret för ett andligt hem. Det ska vara ett hus för bön, ett hus för fasta och ett hus med tro. Det ska vara ett hus där Herrens ande kan vistas, där inget orent tillåts komma in. Och ett lärandets hus där man studerar de bästa böcker, inklusive skrifterna. Detta leder till frågorna. Är det hem eller rum där du nu bor ett sådant hem? I ditt rum ber du, fastar du, läser du skrifterna? Lever du i en plats av ordning eller kaos? Tillåter du orenheter komma in via film, böcker eller internet? Fyller du det med upplyftande ting, det allra bästa ting? Är ditt hem idag en plats där Herrens ande kan trivas? Dessutom finns det viktiga färdigheter du bör utveckla om du vill vara en god fader eller mor och skapa ett lyckligt hem. De här färdigheterna omfattar matlagning, städning och reparation av saker som går sönder. Förståndiga ekonomiska vanor är också viktiga i ett äktenskap. Här innefattas försiktigt handhavande av studielån. President Hinckley sa, det finns inget som skapar större spänningar i ett äktenskap än tyngande skulder. En del av förberedelsen för äktenskap och familj är att tillämpa goda ekonomiska vanor nu så att du, när du gifter dig, tillsammans med din make kan påbörja ett liv tillsammans utan stora ekonomiska bördor. Du betraktas nu som vuxen och har kunskap nog för att hållas ansvarig. Jag hoppas du gör det mesta av denna dyrbara tidsgåva som du har fått för att förbereda dig för din framtid. När du på rätt sätt förbereder dig för dina framtida roller och ansvar så har du andens ledning i dina viktiga beslut. Medan du förbereder dig för framtiden har du goda möjligheter att knyta vänskapsband som hjälper dig att hitta någon att gifta dig med i templet och skapa en evig familj med. Nu, mina kära syskonbarn, min utökade familj, vill jag uttrycka min kärlek till och mitt förtroende för er. Det är så mycket som beror på er. Ni har gång på gång undervisats om ansvaret att söka Abrahams välsignelser som innefattar bildandet av eviga familjer. Jag uppmanar er att inte i onödan skjuta upp äktenskapet och barnafödandet. Redan nu väntar modiga andebarn på att ni ska inbjuda dem till en lycklig, beseglad familj. Ni befinner er i det skede av livet då ni bör söka Abrahams välsignelser. Att skjuta upp äktenskap tills något annat mål uppnåtts, hur viktigt världen än säger att det är, bara ökar er sårbarhet för omoral, som då kan minska era möjligheter att få dessa välsignelser. Utsätt er inte för frestelser genom att uppskjuta detta naturliga och viktiga steg i er eviga utveckling. När beslutet om vem du ska gifta dig med ska fattas, är tro det du mest behöver. Vänta på att uppnå andra mål såsom högre utbildning, mer pengar eller fler ägodelar för äktenskapet. Bara försenar dina utlovade välsignelser. Jag har talat till er alla ikväll som en faster som älskar er. Era egna fastrar och farbröder har troligen också gett er en del råd. Jag är säker på att era prästadens ledare, lärare och rådgivande intresserat sig för er framtid. Jag hoppas ni i detta viktiga skede i ert liv också lyssnar uppmärksamt på råd från rättfärdiga föräldrar som har evigt ansvar för er välfärd. President Månsson har sagt: när ni ska fatta ett så viktigt beslut som vem ni ska gifta er med, så föreslår jag att ni söker hjälp av era föräldrar. Ta er tid att anförtro er åt dem, för det vill varken överge eller svika er. De älskar er så mycket och önskar sin dyrbara dotter eller ståndaktiga son det bästa i livet och evigheters dyrbaraste löften. Jag har ikväll talat om fyra nycklar som kan hjälpa er låsa upp dörren till dessa välsignelser. Ni kan och bör tjäna andra. Ni kan och bör sprida evangeliet. Ni kan och bör bli frälsare på Sionsberg genom att delta i tempelarbete och släktforskning. Och ni kan och bör göra allt ni kan för att förbereda er för framtida roller och ansvar. De fyra aktiviteter jag beskriver kommer att stärka er och öka er lycka under hela livet. Det är exempel på lärjungeskap som stärker era framtida äktenskap och familjer och inbjuder anden att vara hos er. När ni deltar i de här aktiviteterna enskilt, med vänner, era kvorums, hjälprenings- och institutgrupper, bygger ni ett umgänge och knyter vänskapsband som håller er på rätt plats där ni gör rätt saker med rätt människor. Varigenom ni ökar möjligheten att träffa människor som kan vara framtida livskamrater. Jag vittnar om att kyrkan leds av apostlar och profeter som övervakar och leder Herrens angelägenheter över hela världen. Jesu Kristi återställda evangelium är sant. Eftersom det är sant så beror mycket på er, det uppväxande släktet. Som en kärleksfull faster hoppas jag att ni liksom Abraham ska följa rättfärdighetens väg. Att ni ska söka fädernas välsignelser genom att ingå templets förbund och skapa eviga familjer. Och därigenom finna större kunskap, glädje, frid och vila. I Jesu Kristi namn. Amen.
Top, a banner is unfurled, the nations now adore. Our dear Father in heaven,
we are kära himmelske fader, vi är så tacksamma att vi har kunnat samlas här denna kväll. Att vi har kunnat höra till syster Beck och de ord hon har förberett. Vi är tacksamma för hennes kärlek för var och en av oss. Vi är tacksamma för anden som jag känt här i natt, i kväll. Hjälp oss att vi kan ta med den känslan och den in i våra liv. Att vi kan göra det som bjuder anden in i våra liv. Och att vi kan tjäna andra. Hjälp oss komma ihåg de saker som vi har undervisats om. Och hitta sätt att dela med oss av evangeliet och dela med oss av våra vittnesbörd. Så att vi kan dela med oss av den glädje vi har. Vi är tacksamma för de välsignelser vi har. Och vi säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
This is the Swedish language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.